Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
Vilket budskap. Vi behöver inte gråta mer. Jesus Kristus är uppstånden. Visst är det goda nyheter? Underbart. Ja, faktiskt, om Lenas liksom pitch för den här påskfestivalen fick en applåd, ska inte då Jesus är uppstånden få en applåd? Ja. Underbart, underbart. Och vi är inte klara än med det där. Det finns ju vissa saker som liksom hör till. På vissa söndagar så ska man ju göra vissa saker historiskt sett. Och det kommer vi göra även idag. Så brukar man börja gudstjänsten, nu kommer vi ta det i predikan, med att predikanten eller gudstjänstledaren säger Kristus är uppstånden. Och sen så svarar hela församlingen, ja, han är sannerligen uppstånden. Ska vi ge oss på den övningen? Ja, ni är med. Då säger jag det. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Amen. Härligt. Hörrni, det är påskdag. Det är den dagen som vi firar att Jesus vinner kampen mot ondskan, kampen mot döden. När han uppstår, graven är tom. Han har hängts upp på korset, han har blivit begraven och han har lämnat den. Idag är en sån här söndag när man inte ska säga någonting nytt direkt. Man ska bara säga det som vi faktiskt tror på. Så jag tänkte läsa ett bibelord. Jag lånar ett bibelord från Paulus i första Korintherbrevet, kapitel 15. Och där står det så här, första Korintherbrevet, kapitel 15, vers 1 och framåt. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står, och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, för den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på den tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Och sedan för de 12. Vad är evangeliet egentligen? Jo, men det är tre saker. Det är att Jesus dog för våra synder. Det är att han blev begraven. Och det är att han uppstod på den tredje dagen. Allting i enlighet med skrifterna. Och sen så säger Bibeln, eller säger Paulus att sen visade han sig för Kefas och för de andra lärjungarna. Och jag tänkte säga någonting idag om vad har egentligen uppståndelsen för konsekvenser i vårt liv. När Jesus besegrar döden, vad händer då? Och hur tar det sig uttryck? För Jesus visade ju sig för flera människor. I Johannes evangeliet kan vi läsa om tre stycken sådana här händelser när Jesus möter sina lärjungar efteråt. Och det är som att det är en ny spelplan. Man har spolat isen på hockeyrinken. Det är någonting nytt nu. Vad är det egentligen som händer? Vad är konsekvenserna av uppståndelsen? För när jag läser de här texterna, då inser jag att det finns tydliga kopplingar. Det finns tydliga budskap i alla de här mötena. Vi lär oss någonting av alla de här mötena. Så följ med mig nu. Har du Bibeln med dig så kan du gå dit. Annars kan du gå på telefonen. Eller så kan du titta på stora Bibeln här bakom. Så ska vi läsa från Johannes kapitel 20, vers 11-18. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, Varför gråter du, kvinna? Hon svarade, ja, men de har flyttat bort min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Och hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader, utan gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Alltså Maria, hon står och gråter utanför graven. Hon letar efter Jesus, men hon hittar honom inte. Hon undrar, vad har hänt med honom? Vem har tagit honom? Han är borta. Och det blir en dialog där och Jesus kommer fram till henne. Och han säger, vem letar du efter? Vad gör du här? Och hon förstår inte att det är han. Vilket är intressant. Hon säger, här kommer en man fram och hon tror att det är trädgårdsvakten. Någon som är anställd där liksom och roddar lite med kyrkogården. Så hon tänker, om det är du som har tagit honom, kan du inte bara säga vart du har lagt honom? Det är det enda jag vill. Vad är det Jesus säger då? Han säger Maria. Han säger hennes namn. Och det är då det händer. När vi hör vårt namn, när vi hör den som faktiskt känner oss, då händer någonting i oss. Och Maria förstår, det är Jesus. Han lever, han är verkligen uppstånden. Och så går hon in för den där stora, ni vet, kramen. Jag tänker att det är så i alla fall. Hon liksom går fram och vill bara omfamna Jesus. Och Jesus säger några ord. Han säger, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Varför säger Jesus det? Rör inte vid mig. Han borde ju tänka, kom in i min famn bara. Men han säger, rör inte vid mig. Jag tror det finns ett budskap i detta. Håll inte fast vid det gamla, Maria. Alltså Maria, hon kanske tänkte, det var hennes minnen, du vet, hon hade vandrat med Jesus. Hon hade de här erfarenheterna med honom. Hon hade gått igenom rädsla, hon hade gått igenom sorg. Och så tänkte hon, nu, han lever igen. Nu kan vi gå tillbaka till det som var. Du vet, nu vi stryker ett streck över det här med lidandet och med pinan som du, och glåporden. Du vet. Vi går tillbaka till innan intåget i Jerusalem, då allting var så bra. Det är ju lätt hänt för oss, eller hur? Vi tänker tillbaka på det gamla. Ja, men det visste vi i alla fall vad det var. Men det nya, det kan verka läskigt. Det kan verka ovisst. Vi vill inte gå in i det. Och Maria känner ju in det. Hon tänker, vi går tillbaka. Ta det tillbaka, Jesus. Nu samlas vi kring lägerelden igen. Det blir trevligt. Men Jesus säger, nej, det är något nytt på gång. Håll inte fast mig vid det gamla. Jag gör någonting nytt. Ser du det inte? Liksom? Nu händer något efter uppståndelsen. Vi är på en helt ny spelplan. Det är en helt ny situation. Håll inte fast mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Jag kan ibland känna igen mig i de här orden. Du vet, ja, men jag visste ändå vad jag hade. Ska jag våga gå in i någonting nytt? Det kan kännas läskigt. Det kan kännas obehagligt. Jag vet inte vad jag kommer möta. Det finns ett evangelium i detta. Efter uppståndelsen så är det någonting nytt. Vi kan gå in i det. Vi gör det tillsammans med Jesus. Vi ska inte gå tillbaka till det gamla. Utan när Jesus har vunnit segern över döden. När han har blivit begraven. När han har uppstått från det döda. Då är det någonting nytt. Vi är vissa som sitter fast i det gamla. Som vill hålla fast vid det för att det känns tryggt och bra. Jag tror Jesus kallar oss, nu gör vi någonting nytt. Nu händer någonting nytt. Ser du det inte? Var med i det. Greppa inte fast. Håll inte fast vid mig. Det är dags att gå vidare. Det är också intressant att den första människan som Jesus möter efter uppståndelsen är en kvinna. För oss idag är inte det konstigt, men på den tiden så var det helt otänkbart. Jesus, han gör alltid någonting nytt. Han tar alltid ett steg till. Och även efter uppståndelsen så säger han, nu är det dags att gå vidare. Det finns ett steg framåt för dig. Nästa berättelse, nästa person som Jesus visar sig för, det är en större grupp, det är hans lärjungar. Gå med mig till Johannes evangeliet kapitel 20, och så 19-22. Så här står det. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Låt oss bara stanna till lite där. Det är ju en omäktig skrivning av vad som har hänt. Tänk er in i det liksom. Nu, Jesus har uppstått. Man vet inte om det. Lärjungarna, de är rädda. Tänk er in i den situationen. De har barrikaderat dörrarna. De har täckt över alla fönster. De tänker, nu får ingen komma in. Och så står Jesus mitt ibland dem och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Ja, vad är alternativet? Nej, inte han igen. Åh, vi är trötta på honom nu. Nej, de blir glada när de såg Herren. Visst är det fint? Vi fortsätter. Frid åt er alla, säger Jesus. En gång till. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Alltså bara försök att föreställa dig den situationen som lärjungarna var i. Den de hade följt under 3 års tid. De hade spenderat varje dag tillsammans med Jesus. De hade höga liksom, förhoppningar om den han skulle vara. Och han som bara några dagar tidigare hade ridit in i Jerusalem som en kung. Han har nu blivit dödad. Han har blivit dömd och dödad på ett sätt som bara var värdigt de allra värsta förbrytarna. Och de liksom, största politiska förrädarna. Inte det de hade tänkt. Snacka om liksom plot twist, snacka om usväng. Det var inte det de trodde några dagar tidigare. Även om Jesus hade förberett dem på det. Så det är ju ganska rimligt att tänka att nu sitter de här inne i det här rummet och tänker, ja men vi har nog biljett till samma slutdestination här nu. Det kommer gå på samma sätt för oss. De kommer hitta oss. De var rädda för judarna och för översteprästerna. Och de gömmer sig. Och plötsligt så bara står ju Jesus där mitt ibland dem. Du vet, jag tror att det finns en poäng i att Jesus står där och att han står mitt ibland dem. Varför då? Jo, för att det är den platsen som Jesus är värd i vårt liv. Jesus är inte värd att bara ha en liten liksom, del av kakan. Nej, han ska vara mitt i ditt liv, i centrum av ditt liv. Det som utgår ifrån, det är Jesus själv. Han står mitt ibland dem. Och vad är då kärnan i det budskapet som han säger? När han står mitt ibland lärjungarna som är rädda, som är oroliga, som inte vet vad som ska ske. Vad är det första han säger? Frid åt er alla. Inte vad tänkte ni på? Hur kunde ni göra så här? Varför är ni gömda här? Jag har ju gett er ett uppdrag. Ni ska ju göra folk till lärjungar. Inte det. Utan han säger frid åt er alla. Det är det första. Grunden när Jesus möter en människa, det är oftast att man upplever någon form av frid. En känsla jag inte har upplevt förut. Någon form av förvissning om att det kommer finnas en framtid för mig. Frid åt er alla. Och Jesus hälsar det till lärjungarna. Det är som att han är så medveten om vad de går igenom. Han känner deras känslor. Du vet, den här rädslan, den gör ju att världen på något sätt krymper. När vi blir rädda, då sluter vi oss om oss själva och vi försöker skydda det som är vårt och det som vi vet. Liksom. Vi samlar flocken. Och det är ju det lärjungarna gör. De samlar sig i det där rummet. Och så säger Jesus, nej, lyft blicken. Jag ger dig frid mitt in i den situationen. Alltså oavsett om du går igenom en tuff tid, om du går igenom oroligheter, om det är någonting som du inte vet. Jesus vill komma med frid in i din situation. Men han är medveten om vad du går igenom. Han är medveten om den rädsla som man kan uppleva. Han är medveten om de faror som man kan... Han är liksom inte så här, nu tror du på mig, då kommer allting bara... det blir räkmacka, så är det ju inte. Utan Jesus säger, jag är fullt medveten om att du kommer att gå igenom lidande. Om att du kommer uppleva oro. Men mitt i oron, då kan du ha frid. Varför är det så? Jo, för att vi har en fridsfaktor. Någon som bidrar med frid. Vem är det? Jo, det är Jesus själv. Det är den uppståndne Jesus. Han som inte är död, utan som lever. Frid åt er alla. Jesus och kristen tro förnekar aldrig faror, men han säger det finns frid mitt i det. För vad är det egentligen som vi firar idag på påskdagen? Är det bara minnet av det Jesus gjorde? Är det bara liksom det han gjorde där och då? Nej, vi firar inte, i alla fall inte i Philadelphia, så firar vi inte bara minnet av någonting som har skett. Utan vi firar Jesu närvaro i det här rummet. Visst är det så? Det är inte historia, det är närvaro. Vilket betyder när vi möts här, då är Jesus här. Varför då? För han lever. Han har besegrat döden. Han har uppstått. Han finns i det här rummet. Han kan möta dig oavsett hur ditt liv har sett ut. Frid åt er alla. Det är inte minne, det är inte historia. Det är Guds närvaro. I våra liv, i vår församling och faktiskt också i förlängningen i vår stad och i vår värld. Det är det vi firar på påskdagen. Vi går till sista mötet. Han möter Maria, han möter lärjungarna och sen så möter han en specifik lärjunge, nämligen Petrus. Så här står det i Johannes evangeliet återigen, kapitel 21. Vers 9 och framåt. Låt mig ge lite kontext bara. Lärjungarna har varit ute och fiskat och de har varit ute hela natten. De arbetar ju som fiskare men de har haft dålig fiskelycka för de har inte fått någonting. Och så kommer de in och så träffar de Jesus och Jesus ger dem ett litet tips. Han säger, ja men gå ut en gång till då. Så ska ni se att det blir fisk liksom. Och de går ut en gång till och när de sen är på väg in då är det som att Johannes förstår, men det är ju Jesus. Och Petrus förstår, den här lärjungen som hade förnekat, han förstår, det är Jesus. Och han slänger sig från båten och bara kutar liksom upp mot Jesus. Och då står det så här i vers 9. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, men de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var det tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Jesus möter de här lärjungarna efter en fisketur som med hans hjälp gör att de får mycket fisk. Det jag älskar med den här berättelsen, det är det första Jesus gör när han möter lärjungarna. Vad är det? Ja, han bjuder på frukost till dem. Ja, när de kommer upp där så är det ju en glödhög. Det är det första. Det är ingen lektion eller det är ingen liksom sådär, utan det är ingen gudstjänst på det sättet, utan han bjuder på fisktacos. Det måste ju vara det. Eller det är fisk och det är bröd. Jag tänker i år, här kan vi hjälpas åt, i år tror jag att uppståndelsefisktacon kommer tillbaka. Ja, jag vill säga det. Jag vet aldrig om den har funnits, men låt oss ta den. Ja, men Jesus han bjuder på frukost. Han ser vad är liksom de största behoven just nu hos lärjungarna. Ja, de har varit ute hela natten. De har fiskat, de har jobbat hårt. Och han bjuder på frukost. Han stillar de djupaste och liksom främsta behoven hos lärjungarna. Och sen efter det så börjar ett samtal med Petrus. Och det är ju upplagt i att det är tre stycken frågor som Jesus ställer. De är ganska lika varandra. Men det finns vissa skillnader. Men det första Jesus gör till Petrus, det är att han liksom ber inte att han skulle analysera sig själv. Precis på samma sätt som han inte frågade lärjungarna där. Varför gjorde ni så här? Petrus, varför förnekade du mig? Du sa ju att du inte skulle göra det. Varför gjorde du det? Jesus tar inte den vägen. Utan det första är att han bjuder på käk. Och sen så ställer han tre stycken frågor. Han säger Petrus, älskar du mig? Och det är liksom en fråga som jag har funderat en del på. Varför säger Jesus det tre gånger? Petrus borde ju förstått första gången, men han säger det ändå tre gånger. Det finns vissa små skillnader i detta. Den första gången, då använder Jesus det grekiska ordet agape. Ett grekiskt ord som oftast används som Guds villkorslösa kärlek till oss människor. Han säger Petrus, har du samma kärlek som jag har till dig? Alltså har du mer kärlek än alla andra lärjungarna? Är du lite bättre än dem? Och Petrus får inse att nej, men han har ju inte det. Han hade ju förnekat. Han hade inte lyckats med de höga anspråk som han hade. Men han säger ändå, men jag har nog inte agape, men jag har nog filos. Vilket var en mer vänskaplig kärlek. En djup liksom kärlek, men en mer vänskaplig. Inte den här villkorslösa kärleken bara från Gud. Vad är det som händer? Jo, men Petrus förstår och han talar sanning om sig själv. Han förstår att jag kan nog inte älska lika mycket som Gud gör. Jag är inte perfekt, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om dig, Jesus. Alltså han talar sanning. Han har inte de höga anspråk som han hade tidigare, utan han inser, vem är jag? Och framförallt, vem är Jesus? Och han inser den kärleken som bara Gud kan ge. Den har ingen människa, den kan bara Jesus ge till varje människa. Så han säger, ja men jag har filos, det är nog det som är. Och så kommer ju andra frågan, och då är det ju liksom precis samma sak. Att, ja, men, då blir det någon form av liksom, återigen en insikt av att ja, men jag är inte perfekt. Och han får ett nytt uppdrag. Och fråga tre, så kommer det ju till Petrus liksom, stora insikt. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Du vet att jag vill älska dig. Vad är det som händer i den här berättelsen? Om det är som att Petrus ständigt steg för steg får förstå vem han är och vem Jesus är. Och han får börja tala sanning om sig själv. Jag tror att det är en nyckel för att liksom komma till Jesus och inse att jag är inte perfekt. Men jag tror på en Gud som är det. Jag tror på en Gud som kan älska mig mer än jag ibland älskar mig själv. En Gud som älskar mig trots alla mina brister. Som inte kommer att döma mig. Som inte kommer att fråga varför gjorde du så där. Utan som kommer bjuda på mat. Och som kommer gå med dig. Och som kommer älska dig på ett sätt som bara Gud kan. Vad lär vi oss mer av Petrus? Jo, vi inser det är nog aldrig kört. Det finns en chans till. Så står det i Matteus kapitel 10 och vers 33. Ett surt bibelord. Den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför fadern. Man inser ju, det där har ju Petrus gjort. Han har ju förnekat Jesus. Men det blir ingen fällande dom för Petrus ändå. Även om han borde bli dömd, även om han borde bli liksom helt utstängd från gemenskapen. Det som sker där på stranden, vid glödbädden, det är inte en rättegång där Petrus blir dömd att aldrig få komma tillbaka. Det som sker är en upprättelse. Jag tänker uppståndelsen, den kommer inte för att du ska bli dömd, den kommer för att upprätta dig. För att säga, det finns en framtid, det finns ett hopp, det du tidigare har varit med om, det behöver inte definiera dig. Nu gör jag någonting nytt. Håll inte fast vid det gamla. Ta emot av Guds frid. I Filipperbrevet kapitel 3 så står det så här, att jag glömmer det som ligger bakom mig och så sträcker jag mig mot det som ligger framför mig. Uppståndelsen är någonting nytt. Nu sträcker vi oss inför det som ligger framför. I andra Korintierbrevet så står det, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Lovsångsteamet kan komma upp. Jag ska gå in för landning. Men i och med påskdagen så är det en ny skapelse igen. Det är någonting nytt som har skett. Det gamla är förbi. Vad ska vi göra? Vi sträcker oss mot det nya. Det var ju det som Maria förstår när Jesus säger, håll inte fast vid mig, släpp taget, låt det nya komma in. Det är ju det som Petrus inser när han tänker, jag är fast i mina tidigare synder, mina tidigare snedsteg, det jag inte vill göra som jag gjorde. Jesus ger en ny riktning, möjlighet till upprättelse. Möjlighet att ta emot av hans kärlek. Möjlighet att ta emot av hans barmhärtighet. Jesu död uppståndelse säger att det aldrig är kört. Inte för någon enda människa. Varför då? För att Jesus lever. För att hans närvaro finns i det här rummet. Och där Jesu närvaro finns, där kan vad som helst hända. Där kan det omöjliga bli möjligt. Och vi ska vara en stund nu i lovsång och tillbedjan. Och jag skulle vilja bjuda in dig, du som vill uppleva det. Kraften i uppståndelsen. Att Jesus lever och hur det kan påverka ditt liv. Så vi kommer att sjunga lovsång nu en stund. Vi kommer att öppna förbönsdelen på min högra sida här. Dit kan du gå, där finns människor som gärna vill be för dig. Som vill välsigna dig. Och jag tänker, kanske finns det en särskild inbjudan till dig som håller fast vid det gamla. Som inser, det här har jag, det här vet jag vad det är. Men nu skulle jag vilja sträcka mig mot någonting nytt. Jesus kan göra nytt i ditt liv. Det som verkar kört, det är möjligt. Varför då? För att Jesus lever. För att han har besegrat döden. För att livet har vunnit. Visst är det goda nyheter? Ska vi stå upp i kyrkan? Så skulle jag bara, innan vi öppnar förbönsplatsen och vi sjunger, ge dig möjlighet, du som finns här, som har hört det här budskapet om Jesus. Evangeliet om Jesus, att han dog för våra synder. Att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen, besegrade döden. Om du vill ta emot det i ditt liv. Att bli frälst, att bli räddad, att låta Jesus betala priset för det som vi inte kunde göra. Att ta emot helig ande. Få full liksom skuldsanering av all synd. Och ta emot en kärlek som ingen människa kan ge, bara Jesus. Han som var 100% människa, 100% Gud. Som frälste den här världen, men som också kan känna med dig precis i din situation. Om du vill ta emot Jesus den här påskdagen, då vill jag ge dig den möjligheten. Och om du finns med online, då kan du också göra det. Vi brukar göra så i Filadelfiakyrkan att vi böjer våra huvuden och att vi blundar. Det är ett beslut som du tar, som jag kommer att se, men ingen annan. Jag kommer inte att kalla fram dig, jag kommer inte att be dig skriva på någonting om du inte själv vill det. Men jag skulle vilja ge dig möjligheten att bara säga ett ja till Jesus. Så när alla blundar och alla böjer sina huvuden, så kommer du på ett väldigt enkelt sätt bara kunna räcka din hand. Så vill jag ta med dig en enkel bön, låta Jesus Kristus få rädda dig. Så om du finns här på påskdagen, sträck din hand. Gör det nu. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig och dig. Gud välsigne dig. Finns det någon med sträckt din hand? Gud välsigne också dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi ber, Herre. Tack att du lever. Herre, tack att du dog för våra synder. Tack att du blev begraven, men tack att döden inte kunde hålla dig. Tack att du besegrade döden en gång för alla och uppstod på den tredje dagen. Tack att vi får fira det idag, Herre. Tack att du är här. Tack att du finns i det här rummet just nu. Tack att du rör dig med din heliga ande. Och nu välkomnar vi dig återigen att göra ditt verk ibland oss. Herre, jag vill be för dem som tog emot dig idag. De som sträckte sin hand, du säger att det är liksom hjärtats längtan efter att få ta emot dig. Herre, jag ber att du ska komma till dem. Att du ska rädda dem, att du ska förlåta deras synder. Och att du ska visa att det finns ett hopp och en framtid för dem. Vi tackar dig för det. Och så ber vi för oss alla andra att vi ska få möta dig, få lära känna dig lite bättre den här förmiddagen. Tack att du lever, tack att du är här. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.